Om du vill ha fred så rusta för krig. Är ett citat som återkommer ibland i debatten om upp- och nedrustning. Så där brukar man med jämna mellanrum höra någon säga det där. Vill du ha fred så rusta för krig. Det kommer ifrån en gammal romare. Han var nog inte så gammal när han skrev det, men nu är han gammal. I romarriket som hette Publicus Flavius Vegetius Renatus. Han hade långt körkort på den tiden, så här som man fick. Ja, men ofta så använder man det där ordet för att liksom markera att en fred utan vapenmakt är naivt att ens tänka på. Vill man ha fred så måste man vara beredd att slåss för det, brukar man säga. Kanske till och med döda för det. Allt annat är en flykt ifrån verkligheten, en flykt ifrån ansvaret. Det är att ta den lätta vägen, säger man. Att inte vilja betala priset och så vidare. Och ni som lyssnade på radion i veckan här kanske hängde med i den här skandalen om de svenska pansarvagnarna som har hamnat i irakiska armén. Men de intervjuade den här, en talesperson för det tjeckiska vapenföretaget som var ansvarig för den här, som sa att jag förstår inte varför svenskarna är så upprörda. Alla vill väl ha fred på jorden, säger han. Då måste vi ju se till så det finns vapen där ute att försvara freden med. Om du vill ha fred så rusta för krig. Förra veckan så inledde vi det här temat, fredstemat, med att Emil etablerade, försökte få oss att inse att fred är någonting som ligger i evangeliets kärna. Arbetet för fred ligger i våran kallelses kärna. Och han pratade om att det finns olika typer av fred i världen ofta. Det finns romarnas fred och Herrens fred. Och det där är någonting som jag ska försöka att gå lite vidare med idag. Därför att jag vill hävda att det finns en fred som vi kan arbeta för, som vi är kallade att arbeta för, som inte är naiv. Som inte är att fly ifrån ansvaret, utan snarare tvärtom. Det här är ingen barnlek. Att arbeta för Herrens fred är både svårare och kräver större offer än vad motståndarna kan tro. Innan Jesus går för att korsfästas så säger han till sina lärjungar: fred lämnar jag kvar åt er. Alltså, Bibeln gör inte skillnad mellan frid och fred. Så när vi läser det ena så måste vi tänka det andra. För båda, de hör ihop. Jesus säger: fred lämnar jag kvar åt er. Inte som fred som världen ger, utan min fred. Det är skillnad på fred och fred. Det finns den fred som världen ger och den fred som har sin grund i Gud, i Kristus. Och det är den freden som vi är kallade att arbeta för. Och en predikoserie är naturligtvis inte nog för att loda djupet i Herrens fred. Men vi försöker att i alla fall lätta på locket och se några av grundstenarna i detta. För att Herren också ska få chans att arbeta i oss. När jag sommarjobbade i Trollhättan, det var ett bra tag sedan nu, så mötte jag en biskop ifrån Syrien i ortodoxa kyrkan. Han var en väldigt, väldigt fin man på alla sätt. Men när han kom in på ett område så förändrades hela hans ansikte. När han började tala om muslimer så fanns ingen kärlek kvar i honom. Han blev benhård. Och min pappa känner honom lite grann. Han kom i samtal med honom om det här och sa att Men som kristna så är vi ju kallade att älska alla människor. Och vi måste ju ha som mål att få dem att se Kristus. Att få dem att ta emot det här. Att få, ge dem en chans att få sina hjärtan upplyfta och förvandlade. Men han bara skakar på huvudet. Det är ingen idé, sa han. De här människorna, de är onda in i roten, säger han. Utifrån erfarenheter som han själv har haft, utifrån det som hans församlingsmedlemmar hade berättat, så hade han skapat en uppfattning. Han kunde inte tänka någonting gott om de här människorna. Och han sa det de människor som, de grupper som vi möter i Syrien, sa han, de sätter en ära i att döda kristna. De tror att de tjänar Gud när de gör det. Och kämpar med iver. Men när de sen kommer till tro på Jesus så är de precis hopplösa. Så. De förlåter. De vänder andra kinden till. De gör inte motstånd. Och så blir de dödade. En efter en efter en. Så kan vi väl inte hålla på, säger han. Ska vi låta dem döda oss allihop? Jag har funderat väldigt mycket på det där. Vi har pratat om det inför den här serien. Om vi ska våga oss som svenskar som inte har sett ett krig på väldigt länge börja ens tala om såna här saker som fred och försoning. Kan vi med och prata om det? Och vi har kommit fram till att vi inte bara kan, vi måste tala om det. Därför att det finns någonting som vi har fått som inte finns någon annanstans. Vi har mött Jesus. Vi har mött grunden för försoning och för kärlek. Och därför kan vi inte tiga. Men den här attityden som den här biskopen har, den finns även hos många av oss som är svenskfödda kristna. Den här attityden som säger att ja, men som kristen så tycker jag naturligtvis inte att krig och våld är någonting bra, men ibland måste man ju vara realistisk, säger man. Och det där har jag aldrig kunnat köpa. Alltså. För när man säger att man måste vara realistisk, så säger vi att vi måste leva som stämmer överens med verkligheten. Det som är realistiskt stämmer överens med verkligheten. Och då måste vi fråga oss, vad är det för verklighet vi pratar om i så fall? Finns Gud med i den verkligheten? Räknar vi med honom i den verkligheten? Eller säger vi som många gör att bergspredikan och evangeliernas tal om kärlek och fred, det är ju höga, vackra ideal, men det är ingenting som vi kan leva efter i praktiken. Då behöver vi någonting konkret. Då behöver vi någonting realistiskt att hålla oss till. Och väldigt ofta så landar man då i någonting som är förvånansvärt likt det som Emil talade om förra gången. Pax Romana, den romerska freden. Och jag ska lite bara kort nämna några av grunderna för den. För jag tror att det är en ganska bra bild av den världsliga freden. Den byggde på att romarnas militärmakt var så stark. De hade ett sånt slipad och väloljad militärapparat att ingen vågade ställa till bråk. Därför att de visste om det fanns minsta antydan till bråk inom romarrikets gränser så skulle man slå ner det med full kraft. För att statuera ett exempel, avskräcka andra. Det var en fred som byggde på rädsla. Och det är en ganska extrem bild, men väldigt ofta så tror jag att principerna går igen. Även hos oss riktigt välvilliga människor som talar om fred. Tanken är att man delar in människor i goda och onda. Och så tänker vi att så länge de goda har mer vapen, mer makt, antingen militärt eller ekonomiskt eller politiskt, men så länge det är de som sätter agendan, så kan man hålla de onda i schack. Det måste ju finnas vapen att försvara freden med. Och så skapar man en slags terrorbalans som bygger på att ingen vågar ställa till med någonting. Ingen vågar riskera krig därför att konsekvenserna blir så stora. Det bygger på rädsla. Till och med de mest välvilliga fredsstrategier så har ofta ett korn av det här. När det sägs i alla fall att när Einstein la de teoretiska grunderna för atombomben så var tanken att skapa ett vapen som var så fruktansvärt att ingen skulle våga använda det. Eller när man talar i Sverige om att gå med i NATO så är det inte för att man tror att man kan besegra Putin om det skulle hända något, utan för att visa, säga till honom att håll dig på din plats så att du inte vågar göra något. Det bygger på en slags rädsla och det bygger på uppdelningen av goda och onda i världen. Men vad gör vi då ifall någon trots allt vågar? Vad gör vi med ondskan som inte bara är ett hot utan ett faktum? Jag tror att när det gäller så som världen fungerar så finns det några olika vägar som vi brukar välja som bygger på lite grann likartade principer. En forskare som heter Miroslav Volf har skrivit ganska mycket om lidande och om konflikter och om försoning. Hans egen berättelse är ganska gripande i det sammanhanget, men det får ni gärna söka upp någon annan gång. Jag är mycket imponerad. Men han talar om att de två första stegen handlar om rättvisa när vi möter en oförrätt. Först försöker vi göra det onda ogjort genom att kompensera offret lika mycket som han har förlorat. Då är det som att ingenting har hänt. Men det är klart att det går ju bara till en viss gräns. Det finns ju sådana skador som inte går att kompensera. Vad händer om någon blir skadad för livet? Vad händer om någon mister livet? Nästa steg hos rättvisan som når lite längre, det blir då vedergällning. Man tänker att om vi kan åsamka förövaren samma mått av lidande som offret har fått gå igenom så har vi skapat någon slags balans. Men även där är det problematiskt, för att hur mäter vi lidande? Om en människa mister sitt liv, alltså vi kan tänka öga för öga och tand för tand, men om en människa mister sitt liv, då kan man ta ett liv. Men om han har tagit två liv, om han har tagit 10 liv, 1000, vad gör vi med Josef Stalin som var mer eller mindre ansvarig för 20 miljoner människors liv? Någonstans så når vi liksom gränsen för vad rättvisan klarar av. Och då finns det inte så många vägar kvar. Men han talar om två. Det ena är hämnden. Och den är enkel därför att den behöver inte ha någon koppling mellan, eller det behöver inte finnas någon proportion mellan brottet och konsekvensen. För där finns bara målet att förgöra förövaren. Antingen bildligt talat eller bokstavligt talat. Och det kan springa iväg åt stora håll. Hämnden säger inte öga för öga, skriver Wolf, utan han säger hämnden säger tar du mitt öga så skjuter jag skallen av dig, skriver han. Den säger inte en förolämpning för en förolämpning, utan om du lurar mig så ska jag förstöra hela ditt rykte och hela din karaktär, din karriär. Hämnden säger inte om du organiserar ett terrordåd så straffar vi dig, utan om du organiserar ett terrordåd så använder vi den överväldigande militärkraften hos en supermakt för att arrangera om hela det politiska landskapet i den region du kommer ifrån. Hämnden har inga proportioner. Och vill man inte gå den vägen så finns det en kvar. Oskadliggörande. Man kan inte göra det onda ogjort, tänker man, men vi kan hindra det från att hända igen. Genom att oskadliggöra förövaren. Och så motiverar man ofta både dödsstraff och fängelsestraff och annat. Liksom. Det är för att skydda de andra. Men det bygger på samma tanke. Vi har delat in världen i onda och goda, i förövare och offer, i fiender och vänner. Och så skapar vi fred genom att se till att makten ligger på rätt sida. Att vi understöder rätt personer, rätt ideal och så vidare. Och det går igenom både på världspolitikens plan men också på det lokala planet. Och om jag ska vara helt ärlig så märker jag den alldeles för ofta hos mig själv. Särskilt känslomässigt så känner man att visst litar vi på Gud, men vi vill ju gärna ha ett starkt försvar. Visst tror vi på Gud, men det är bra att ha en armé ifall inte fienden gör det. Och vi har väldigt svårt att tänka oss ett samhälle utan beväpnad polis, för det skulle bli kaos. Vi vill gärna att de som är goda ska vara lite starkare än de onda. Inte för att vi ska behöva använda våldet, men ifall. Jag tror att om vi ska se på, om vi ska lära oss att arbeta för fred på Herrens vis, så kommer vi vara tvungna att förvandlas på djupet när det gäller en del av de här. När det gäller hur vi ser på varandra. Och när det gäller hur vi ser på vänner och fiender. Jag ska ta upp en liten, vi ska ta en liten sväng till en text i Bibeln där Herrens fred och världens fred liksom möts. Och jag kan göra, om du kommer hit med en och hoppas att kunna göra en bra punktlista för att praktisera det här, så måste jag göra lite besviken. Därför att det jag har märkt när jag har arbetat med det här, det är att det här är mycket svårare än vi tror. Och kan vi bara få en aning, en skymt av vad Gud tvingar oss att ta med på vägen när vi älskar honom, så har jag nått mitt mål. Vi ska gå till den kanske mest kontroversiella boken i Gamla testamentet, åtminstone från judisk perspektiv. Det är Jona bok. Den är kontroversiell därför att den utmanar så väldigt mycket av både av den judiska världsbilden, den judiska människosynen och den judiska gudsbilden. Och ibland är det jag fascinerad att den får finnas kvar i Bibeln. Men det är jag ofta med en del andra texter också faktiskt. Ja, vi ska göra ett nedslag i det sista kapitlet, men jag kan bara ta lite bakgrund så vi vet vad det handlar om. Den här boken berättar en berättelse, en episod i historien som sker någonstans på 780-talet före Kristus. Jerobeam den andra är kung i Jerusalem, och den stora skurken här på världsscenen är Assyrien. Ett stort rike som har hållit på i 100 år ungefär. Eller de har hållit på längre, men det är, under 100 år har de bedrivit en väldigt aggressiv expansion. Och har visat att de är helt likgiltiga inför människolivets värde i vissa sammanhang. Ungefär 60 år innan den här historien så har man gått in i norra riket. Och förintat hela, alltså 10 av det forna Israels 12 stammar är borta. De finns inte kvar. Man har gått in och gjort rent hus. De som man inte mördar har man skickat ut, deporterat. Barnen sätts i assyriska skolor. Kulturen är helt utraderad. Det finns inte ett spår kvar i stort sett. Och nu finns det bara det lilla sydriket kvar. Det är Simeon och Juda och en liten bit av Benjamins stam kvar. Och de är hotade. För de vet att de har inte en chans om det skulle hända någonting. Och i början på Jona bok så säger Herren, då har han fått nog av det här. Han ser på ondskan och säger att det här går inte längre. Så han skickar sin profet Jona till huvudstaden i Assyriska riket Nineve. Med en straffpredikan. Och först så blir Jona vettskrämd och flyr så långt bort han kan komma. Men genom ett Herrens ingripande så kommer han till insikt och står nu och ropar ut Herrens dom i Nineve. Och så händer det fruktansvärda, som det värsta han kan tänka sig. Det står att folk tror på honom och omvänder sig. Det står att de fastar och ber till Herren. De klär sig i säckväv och de, till och med kungen är med. Liksom. Ondskan ska upphöra direkt. Man får varken äta eller dricka eller vattna sina boskap, utan alla ska ropa till Herren om nåd. Och naturligtvis så ser Herren detta. Det står att han ångrade onda han hade planerat och skonar staden. Och Jona blir rasande. Det står i början på kapitel 4 att i vredesmod så ber han till Herren och säger: Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Alltså, han ekar lite grann samma frustration som biskopen i Trollhättan pratade om. Liksom. När han sa om de hopplösa kristna som bara förlåter. Jona blir så arg när han säger. Alltså, annars så kan man ju läsa den här texten och känna att det är en lovsång till Herren för att han är nådig och barmhärtig. Här är det en anklagelse. Det är för att Jona har med sig åtminstone de två sista av de här vägarna som Wolf talar om. Han vet att Assyrien har gjort fruktansvärda saker. Folket i Nineve förtjänar att gå under. Om inte annat för att skydda dem som ännu inte har blivit offer. Hans eget land står ju på tur. Så det står att han slår sig ner utanför staden och väntar på att Herren ska ta sitt förnuft till fånga. Och under tiden han är där ute så spelar Gud honom ett spratt, kan man säga. Han fintar honom lite grann, som han ofta gör. Han låter ett träd växa upp. Det är väldigt varmt. Och Jona blir väldigt glad, för här har han plötsligt, på en natt så växer det upp ett stort träd som ger honom svalka. Och Jona blir glad, och precis när han är riktigt på bra humör igen och känner att ja, men det var något så illa det här, så låter Gud trädet dö av maskangrepp. Och så blir Jona arg igen och ropar: men okej då, döda mig då om det är det du vill. Det är ändå bättre att dö än att leva. Han låter som en tjurig unge här, så att säga. Men han håller på med det här. Och så frågar Herren honom: vad har du för rätt att vara arg egentligen? Har du skäl att vara arg för det här trädets skull? Ett träd som du inte har planterat, som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv har fått att växa. Som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster, och dessutom många djur? Ska vi verka för en annan fred än världens fred, så är det några saker som vi måste ha med oss. Och det Gud säger till Jona här ger oss några små hintar. För det första så säger han: skulle då inte jag bekymra mig om Nineve? Alltså, Jona ser på staden, han ser bara fiender. Precis som biskopen bara såg ondska när han såg på muslimerna. Det är det enda de är för honom. Jona har inte varit med. Gud, som är den enda som kan ge liv, han har varit med från början hos var och en av de här människorna. Jona har inte jublat över de här när de tog sina första steg. Det har Gud gjort. Och Gud har gråtit över dem när han har sett deras ondska. Kan ni tänka er något värre för en förälder än att se sina barn begå såna här fruktansvärda övergrepp mot varandra som vi gör i krig. Vad ska man göra? Tänk hur du måste skära i hjärtat på Gud. Ibland när man undrar varför han inte ingriper, så behöver vi komma ihåg det där. Och när Jona, eller världens fred som delar in människor i goda och onda, lyckas aldrig komma dit. Därför att Herrens fred är den enda som verkligen ser människor som är älskade av Gud, även hos fienden. Det Jona inte kommer ihåg, det är att Gud är allas Gud. Att fadern är allas fader. En Gud som gråter över bödlarna lika mycket som han gråter över deras offer. En svensk GT-professor som har skrivit om Jona-bok. Jag lyssnade på, har lyssnat på honom en del. Det är många som har gjort. Han brukade säga om Jona-bok att den fråga som boken lämnar kvar till oss är: klarar vi av att leva med en Gud som är så kärleksfull att han till och med förbarmar sig över våra fiender? Står vi ut med att leva med en Gud som älskar så besinningslöst att han är nådefull mot dem som inte förtjänar det? Och som kristna behöver vi vända på frågan. Skulle vi kunna leva utan den guden? En annan sak som Herren lär Jona, det är när han säger om de här människorna: här bor över 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Det vill säga, han talar om människor som om de har blivit förblindade. Han säger, de kan ju ingenting, de här människorna. De förstår inte. De har tappat förmågan att skilja mellan rätt och fel. De har blivit slavar under ondska och hat. Och hat är en grym herre. Världens fred bygger på att skydda de goda ifrån de onda. Antingen genom att förgöra dem eller skrämma dem till lydnad. Men Herrens fred går längre. Den bygger på befrielse ifrån den verkliga fienden. Synden. Som lever, eller snarare som slåss om herraväldet i våra liv. Även hos oss som sitter här. Och ska vi tala om verklig fred, så måste vi se att den verkliga fienden ligger någon annanstans än i syndens slavar. För det har vi alla varit. Ibland när jag ser på reportage och läser om vad som händer i världen, med vad IS och Boko Haram och andra gör mot människor, så kan man slås av vilken fruktansvärd förnedring de här människorna lever i. De tror att de tjänar Herren. Alltså jag måste vara ärlig och säga att jag tror att de älskar Gud. Många av dem. Och de tror att de kämpar emot ondskan när de gör det här. Och så känner man att om de bara för ett enda ögonblick skulle inse vad det är de gör. Inse vad de gör emot människor som Gud älskar. Vad de gör emot Herren själv. Skulle de kunna leva med det då? Jag tror att den här texten också försöker lära oss någonting om att kriget och våldet har många fler offer än vi tror. Och att vara slav under ondska är inget roligt öde. Den Gud som förbarmar sig över Nineve är samma Gud som 800 år senare, när han själv är plågad, fastspikad på ett kors och döende, ropar: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Den fred som vi är kallade att skapa är inte att ta den lätta vägen. Det finns ingenting lätt i det här. Den fred som vi är kallade att arbeta för bygger på en kärlek som inte tillåter oss att ta den lätta vägen. Att dela upp människor i onda och goda och göra världen svartvit. Herrens fred är en väg som kostar mycket mer än vi kan tro. Och det första insikten i arbetet för den freden kanske är att vi måste se att den gemensamma fienden inte är andra människor. Utan vi har en fiende som inte bryr sig om det är oskyldiga barn eller om det är hatiska våldsverkare som dör. Så länge resultatet är lidande, fruktan och död. Vi har en fiende som inte bryr sig så länge resultatet blir densamma. Och den fienden är någonting som inte bara vi kämpar med utan även andra. Och om det är synden som är fienden, då vet vi som kristna att vi klarar oss inte själva. Det är bara Herren som kan hjälpa oss. Och så är det också med arbetet för hans fred, tror jag. Därför att det är bara han som kan hjälpa oss, lära oss att älska så som Herren älskar. Det är bara han som kan lära oss att gråta över våra bödlar. Och det är bara han som kan lära oss att be som Jesus bad. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Låt oss be tillsammans. Herre, du som kallar oss samman den här söndagen. Du som har sett vad som döljer sig i djupet av våra hjärtan. Du som ändå har accepterat och älskat oss. Och medan vi ännu var fiender så gav du ditt liv för oss. Vi ber dig nu, Herre, förbarma dig över oss. Förbarma dig över oss och lär oss att älska som du älskar. Ge oss modet att inte backa. Att inte välja den lätta vägen. Hjälp oss att hitta modet att gå den smala vägen som leder till liv. Och lär oss att försoningens gåva är en gåva som kostar mer än någon annan. Men som är värd mer än allt. Herre, vi ber att du ska tända din fred i våra hjärtan. Och låta den kärleken som kommer ifrån dig styra våra steg. Så att vi kan få vara ett hopp i en värld som ropar efter sann fred. Var med oss i resten av den här gudstjänsten och välsigna oss i veckan som ligger framför. I Jesu namn. Amen.